Välkommen allihop. Två eller tre är samlade i mitt namn. Där det här är mitt ibland oss. Ikväll skulle vi nog försöka ta en lite lugnt hade jag tänkt bara. Vi brukar inte göra någonting annat än att ta en lugnt egentligen kommer jag på. Så det hör väl friden till. Men vi ska inleda kvällen med lite bön och så att vi lägger fram böneämnen om vi vill. Då lyfter vi det tillsammans inför Gud. Nu är det ju så att Gud hör ju förrän vi ber också. Jag vet att det finns väldigt många som kan hamna i den här alltså bönekrampen. Att man måste be. Ja, men det står skrivet i Romarbrevet också att den heliga ande ropar för oss med outsägliga suckar. Och anden ber för oss så som Gud vill. Den vet vad som bor i oss och hur vår bön egentligen ska vara. Så även om vi har fått sån en bönekramp någon gång så kan vi vara lugn. Det är bra att vi är aktiv i bön. Men ibland så blir det trist och stiltje. Då ska vi veta att den heliga anden fortsätter bönen ändå. Det löste mig en gång för många år sedan redan när jag låg på torken. Då trodde jag att mängden bön skulle göra att jag skulle bli nykter fortare. Det var inte så. Det höll på att bli precis tvärtom. Det var en av äldste bröderna i pingstkyrkan som hade en sommarstuga bredvid torken. Så jag gick och pratade med han. Och han sa åt mig det ordet att ta det lugnt. Så här står det skrivet. Du litar på Guds ord, sa han. Ja, då står det så här, säger han. Det är ingen mening att diskutera med dig. Det vet visste han ju. Men så här säger Guds ord. Och det löste mig faktiskt. Och det betyder inte att bönen slutade. Men krampen kring bönen slutade. Man har varit mer fri. Mer naturligt och självklart. Bönelivet ställde. Just så att man vet om det där. Att Gud har även tänkt på det. När inte vi orkar be. Så kommer den heliga ande att be för oss. Och han vet hur vår bön egentligen ska vara. Nåväl, nu har vi pratat lite om bön. Vi ska ju fira jul. Det är bra att vi säger att vi firar jul tycker jag. För Jesus han fyllde år för en par månader sedan. Så det är redan fixat. Egentligen så firar vi jul för att vi ska påminnas om Jesus. Traditionellt är det ju så i Sverige. Då. Men mer och mer och successivt så har ju det glömts bort i vår kultur. Nu är det mer julklappar och det är mycket stress. Det är inte alla familjer som tycker att julen är rolig. En del har det ganska jobbigt och tufft med julen. Så den gamla traditionen har byggt upp. Men Jesus, man tror ju att han föddes i september någon gång. Det finns lite olika sätt att kolla Bibeln. När föddes han egentligen? Det finns olika hållpunkter och det finns olika uppfattningar. Men det var definitivt inte den här årstiden. Tror jag det var katolska kyrkan som drog in för många hundra år sedan. Vad som är bra med julen när vi tänker på Jesus. Det är just att vintersolståndet sker dagarna innan, dagen innan. Och vad är det som är bra med det då? Jo, ofta byggde man för kyrkor och sånt här på gamla offerplatser. Där hedna gudar hade tillbetts. Och likadant gjorde man med olika helger. Att man ersatte med en kristen helg ovanpå. Det gamla. För att liksom täcka över den på något vis. På det viset kan jag säga att julen, om vi tänker på Jesus, är en bra högtid. Om vi tänker på Jesus. Inte något annat. För då täcker vi över det här vintersolståndet. Som är en gammal sån här hednisk offertidsrit. Nåväl. Men det är Jesus det ska handla om. Och när man då pratar om Jesus och julen. Då tänker jag ju omedelbart på Johannes. Alltså Johannes evangelisten. Hur kan jag göra det då? Ja, Johannes brukar man kalla för kärlekens apostel. Han var en av de 12 lärjungarna. Ja, han gick alltså med Jesus på jorden och levde tillsammans med honom och var en av hans lärjungar. Kallad av Gud, kallad av Jesus till det hela. Då kanske var samma ålder, jag vet inte. Jag har försökt kolla här som snabbast hur gammal kunde karln vara. Ja, jag har ju fått uppgifter att han skrev uppenbarelseboken på ön Patmos. Och det skedde i så fall år 96 då. Men å andra sidan så finns det sådana som säger att Johannes blev 93 och så vidare. Också där får man vara försiktig med sådana där saker som egentligen inte betyder någonting. Det betyder ju ingenting hur gammal Johannes blev. Det betyder ju någonting det han har förmedlat. Och då har han en särart. Alla evangelister har sin särart. Johannes tror jag skulle vara en apostel som jag skulle vilja se gå runt i vårt land idag. Om det skulle vara någon sån. Och det beror på att det är mycket villoläror. Men Johannes han skrev evangelierna med den ståndpunkten. Att bemöta olika villoläror. Och han gick inte clinch med dem. Utan han bara förklarade ännu tydligare vem Jesus Kristus var. Och det finns ingen som beskriver just Jesu person. Och faderns, alltså sonens och faderns relation så tydligt som Johannes gör. Så man kan säga så här att Johannes han pratar inte så väldigt mycket om vad Jesus har gjort. Utan han pratar mer om vem Jesus är. Så i fråga om dop och nattvard och sånt här. Det är bara som att Johannes nämner det i förbefarten ungefär. Det är inte hans viktigaste sak. Hans viktigaste sak är vem är Jesus? Vem är sonen? Hur ser förhållanden till fadern ut? Och vad får det för konsekvenser hos oss? Inte här uppe. Utan Johannes han är djup. Han går hit. Och därför kallas han kärlekens apostel. Jag vet att man kan ha tron som en intellektuell kunskap. Men det blir ingen nytta av det. Det kan vi ladda mycket i vårat huvud. Och det kan ju vara bra eller dåligt. Men det går liksom, det leder inte till evigheten. Tron den ska ner i hjärtat och få vara en kraft som öppnar upp någonting. Jesus och korset öppnade ju upp himlen för människan på nytt. Och det är också avsikterna med det hela. Så när man då läser om Johannes, eller när man läser ur Johannes, då ska man tänka på det att för han i den tiden var det inte så särskilt viktigt att tala om olika detaljer här och där. Utan han ville mer prata om vem är Jesus. Så bekämpade han villolärorna. Det var mycket villoläror då. Det var också i den tiden som det var många sådana här vargar som smög sig in bland Guds folk. Och försökte fördärva evangeliet. Med lite smyg, saltning av lite lag och lite annat. Och han bemötte det helt där då. Så det är liksom Johannes särart. Och det bästa brev, alltså mitt älsklingsställe i Bibeln. Det som ständigt återkommer, det är Johannes första brev. Jag kan aldrig få nog av det alltså. För att jag är ju själv en ganska djup individ i mina värsta stunder då. Men här blir det aldrig nog. Man når aldrig ner till de djup som Johannes har gjort. Och då kan man tänka sig så här att vem är det som skriver det här då? Jo, det är Johannes. En gammal gubbe, helt enkelt. Som vi kanske inte tror idag liksom, att de kan just någonting. De som sitter på pensionärshem och så. Jo, det kan de visst det. Johannes är ett gott vittnesbörd om det. Och det var också han som levde längst utav alla apostlarna. Det fanns en sägen nämnde igen här innan att man försökte koka Johannes olja men han överlevde ändå. Hur man överlever sånt. Om det är sant det vet vi inte. Det finns mycket sägen. Men vad vi vet är att han levde längst av alla. Och förmodligen vart han 90-100 år sådär. Då är man nog en gammal gubbe. Om man är kar. Är man en kvinna så är man väl en gammal, bara en gammal böna. Så är det.
Gumma,
jaha. Ja, men det betyder ju liksom inte att det är stopp. För att har man gått så länge som Johannes har gjort det, för han var ju när Jesus kom. Han levde förmodligen när Jesus föddes också. Och de fördes ihop någon gång när åtminstone Jesus var runt 30 år då. Hur gammal Johannes var då? Jag chansar lite på att han ligger ungefär samma åldersklass där då. Så då bör han ha blivit så där runt 90-100 år. Och har man levt så länge och haft den heliga ande och haft uppenbarat för sig vem Gud är, då har man förstått mer och mer och mer för varje dag. Och så är det också för de äldre kristna i vårt land. De har sett, de förstår och de vet bra mycket mer än vad vi tror. Så många gånger så stöter man på någon person som nyss har blivit frälst och de är väldigt frimodiga och bra och man gillar den verkligen. Och sen ska de börja undervisa de som har gått före i 40-50 år. Ja, kära ni, det är ganska dumt att försöka lära pappa göra barn. Om ni råkar vara son till pappa. För han har väl bevisligen klarat det utan det då. Ni vet det där uttrycket. Men sen är det väl också så med de äldre att de är lite ödmjukare. De går ju inte på så. Så var också Johannes. Han höll sig väldigt mycket undan allting. När han skrev Uppenbarelseboken så höll han sig inte undan. Det var romarna som hade fängslat han på ön Patmos. Så han var ensam. Isolerad på en öde ö kan man tycka med sig själv. Men för han tror inte jag det spelar så stor roll. För Gud fanns ju där. Och då kan man inte vara ensam. Och det var också där som han fick sina största uppenbarelser. Kärlekens apostel, han skriver naturligtvis mer än någon annan om vad kärleken egentligen är. Och när Johannes skriver det, då tror jag det är trovärdigt och sant. Det är inte säkert att vi förstår nu, men det kan vara sant även om vi inte förstår. Så när vi går till Johannes, första Johannesbrevet, 4:7. Ni vet, förra veckan så var vi inne på det här med att rätt fasta. Kanske inte alla gånger var att inte äta och vara hungrig. Rätt fasta enligt Gud kan lika gärna vara kärlekshandlingar, försoningshandlingar. Så beskriver Jesaja. Lös orättfärdiga bojor och klä den nakne var den ser honom och ge den husvilde husrum och så vidare. Det är kärlekshandlingar. Det är Gud pekar på som rätt fasta. Jo, Guds kärlek och vår. Det är ganska intressant den här bara överskriften där i den där avdelningen. Guds kärlek och vår. Det här har ju inte Johannes skrivit. Men den som har skrivit överskriften där, han förstår nog Johannes ganska bra. För så här höll Johannes på. Guds kärlek och vår kärlek. Guds kärlek och vad betyder det här? Sonen och fadern. Hela tiden håller han på så här. Och det är för att bemöta lögnandar, villfarelsens ander och andra läror. Från 7:e då, i 1 Johannesbrevet och 4:7. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Va? Vad står det här? Om jag älskar känner jag Gud. Ja, det står faktiskt så. Så vad är det för kärlek det frågan om då? Alltså jag var ju kär innan jag var kristen. Då bekämpar man Gud. Eller jag gjorde det i varje fall. Men kär var jag ju i folk emellanåt. Varje helg sådär. Så det måste ju prata menas något annat här. Ja, vi fortsätter. Den som inte älskar, han har inte lärt känna Gud. Ty Gud är kärlek. Ibland frågetecknen kommer i huvudet. För det här är sånt här som man inte riktigt förstår. Jag skulle vilja säga att det är mycket enklare att begripa när Jesus säger att han är ordet. Det är enklare att begripa än det här. Gud är kärlek. Ja, det är så. Guds väsen är kärlek. Det vi kallar för Gud, det är inte våra känslor, utan det är en levande, existerande, skapande, älskande existens. Som skulle man kunna säga består av kärlek. Men då är vi inne på sådana här fysikaliska saker som vi inte riktigt alla gånger har begrepp för. Vi har inte kommit så långt i forskningen. Jag tror inte vi kommer att komma så långt i forskningen heller, för Gud tillåter inte. Nåväl, från 9:e. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Ja, Jesus kom till världen för att vi skulle leva genom honom. Ganska obegripligt kan jag säga. Hur beter man sig då? Ska man gå och sätta sig i någon kapsel någonstans som kallas Kristus eller hur gör man? Vi skulle alltså leva genom honom. Alltså, man säger så här. Jag lever ju och får kraft genom den mat jag äter. Äter jag ingenting så får jag ingen kraft. Då svälter jag, så blir jag svag och grinig. Så när vi lever genom Jesus. Alltså, för Jesus själv presenterar sig som det bröd som himlen har sänt till oss. Det finns alltså en avdelning i oss människor som inte är fysisk. Den känner vi ganska väl. Vi vet att kroppen behöver proteiner, vi vet att den behöver kolhydrater och vitaminer och lite annat. En stor kemisk fabrik är vi. Väldigt avancerad skapelse. Fantastisk skapelse är vi. Och sen finns det en annan dimension i människan som ska ha annan näring. Och det är just Jesus Kristus. Evigheten själv. Kraften. Och det kallas då för kärlek. Det kan jag säga så då? Ja, det kan jag göra för att vi går vidare. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Okej. Jag menar den här bönekrampen som man kan hamna i början. Det finns kärlekskramp man kan hamna i. Läser man bara första budordet som jag fick i mitt huvud idag, där det står att du ska älska Herren din Gud med hela din själ, förstånd och all kraft vad du har. Jag försöker göra det, får vi se vad som händer. Det blir kärlekskramp alltså, för man har ingen aning om vad man gör. Men här står det då vad kärlek är för någonting. Jo, han har älskat oss och sen sin son till försoning. Det är kärleken. Kärleken består inte i att vi har älskat, utan kärleken består i att han har älskat. Det är han som har älskat oss. Ja, men då har vi ju någonting då. För har vi blivit älskade av Gud, ja, då har vi nog någonting i oss också. Lite av hans kärlek, nämligen. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är ju inte så väldigt krävande skulle jag vilja påstå. Om man skulle tänka sig så här att hur i hela friden i de här tiderna som vi lever i ska jag klara mig igenom utan att gå förlorad och bli vilseförd. Ja, men det står skrivet här vad Guds krav är. Om vi bekänner att Jesus är sonen, Guds son. Då står vi kvar i Gud. Alltså, vi har en fantastisk Gud. Alltså. Han ställer minsann inte några höga krav på oss. För det är möjligt för oss var och en. Om vi sitter i rullstol, om vi är förlamad, om vi är fullt frisk. Alla kan bekänna det. För det räcker att tänka det. Det är bättre att bekänna med munnen naturligtvis. Men i och med att man har den bekännelsen hos sig. Jesus Kristus är Guds son. Han är inte Guds profet. Han är inte en vis man, han är Guds egen son. Den bekännelsen ska vi ha. Och sen fortsätter jag. Gud är kärlek igen, står det här. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Här kommer den här lilla grejen. När jag påstår att Gud är kärlek så är det sant. För om vi tänker kärlek är känslor. Det är ju ingen levande väsen. Alltså mina känslor kan ju inte intellektuellt bestämma en speciell målsättning eller planer med oss. Det är våra känslor, alltså reaktioner på olika saker i oss. Här står det alltså att i detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Kärleken har en målsättning med oss. Alltså är inte kärleken intelligensbefriat. Kärleken kan agera, kan tänka ut en plan. Kärleken är Gud. Och kärleken har ett mål med oss. Att vi står frimodiga på domens dag. Och det är inte heller några krav. Så fortsätter jag där. Till sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Mera obegripligt. Till sådan han är. Sådana är vi i denna världen. Ja, där har inte jag fått någonting att säga kring. Det är en gåta för mig fortfarande. Spännande, för Gud kommer väl öppna det också så småningom. Man blir aldrig färdig i det här. Men det som är intressant som kommer då här i 18 versen. Rädsla finns inte i kärleken. Finns det någon människa här som har varit rädd någon gång? Marie och tjejerna här är väldigt ärliga. Karlarna, vi är modiga. Jag har aldrig blivit rädd. Vad säger du, Dennis? Har du varit rädd någon gång? Det har han. Ali, har du varit rädd någon gång? Lennart? Nej, jag har aldrig varit rädd. Ja, det tror jag ju nästan. Och så Lennart den yngre då. Tänk att du får bli kallad så. Har du varit rädd någon gång? Emily? Du har aldrig varit rädd? Käre någon. Va? Nej, okej. Okay. Jonna, har du varit rädd någon gång?
Ja.
Okej. Okay. Barbro? Ja. Jonny?
Nej.
Jenny? Jo. Ja. Jo, rädsla, det vet vi nog vad det är. Vi har känt på henne allihop. Det är en andlig företeelse. En motsats till kärleken. Och det står också så här att många gånger så, ni vet, jag har ju jobbat där, jag har jobbat under en tid jag orkar med missbrukare. Hos missbrukare, de drivs utan att förstå av just fruktan eller rädsla i stor mått. Men det är inte bara missbrukarna som gör det. Det är om man är materialist eller om man är karriärist eller om man är girig och måste bara ha mer och mer pengar, så finns det alltid någon form av fruktan som driver det här. Jag skulle vilja påstå så här, utan att vederlägga eller bevisa det på något vis, men jag skulle vilja säga så här, att rädslan att inte vara älskad, det är nog den största rädslan vi människor ibland bär på. En variant av det är rädslan att inte duga, att vara otillräcklig och så här. Och den här rädslan, den kan vara en drivkraft i våra liv. Jag tror säkert att Ali håller med mig i det här, att när man vaknade som alkoholist på morgon och så började man tänka, åh, nu kommer snart ångesten. Och ångesten var man rädd för. Man var rädd, livrädd att bli nykter. Och omedelbart satt igång i huvudet och på alla andra ställen idéer av mängder. Hur ska jag få pengar? Hur ska jag skaffa sprit när dagen? Och man löser den alltid. Det är inte tomt i huvudet. Alltså att vara alkoholist är ett heltidsjobb. Om ni som tror att de är lat, det är de inte. Det är ett heltidsjobb alltså. Och så fixar man det där. Bara för att man var så rädd att bli nykter. Man måste ha mer av den här drogen. Och det här gäller inte bara alkoholister. Det gäller även en karriärist. Jag menar, framförallt på senare år så har det ibland kommit män till mig som får ångest när semestern börjar. Varför det? Ja, de är vana att alltid arbeta. De är inte vana vid denna vila. De är inte vana att behöva umgås med kvinnan och familjen och se liksom hur det ser ut där. Nej, de har hela tiden varit i sin karriär, i sin arbete, precis som en drog. Och när drogen är borta, då blir man orolig, rastlös och nervös. Det är liksom en grej då. Om man inte har några bra planer och fina prestationer under semestern. Men det är väldigt många personer som inte alls vilar under semestern. Utan det är bara mer aktiviteter. En del personer drivs av fruktan i det. Eller om vi ser som Hitler. Han får väl ha prata hur han vill. Men behöver man ha så mycket kontroll så han till och med frågar okulta medier om råd. Ja, det är man nog bra rädd. Och den nationen gick under helt och hållet. Och fruktan resulterar alltid i det. En kultur som drivs av makt och fruktan går under. Men den har blivit tillräckligt stor. Likadant är det hos människor. Om vi drivs av en sån fruktan så vi måste ha mycket makt. För det är ofta det går ut på. För att den här makten kan jag göra så att inte människor ser hur rädd jag egentligen är. Hur det ser ut inom mig. Jag kan alltid styra lite så här i omgivningen då. När det har blivit tillräckligt stort, då kommer raset. står det i ordet att vissa synd samlas liksom på hög inom oss. Det kommer senare. Medan andra har nåden och turen att synden uppenbaras på en gång. Man lever mer daglig försoning och har det levande hos sig då. Så har det med sanningen sand att göra så kommer det inte undan. För mig brukar det liksom vara på nätterna. Om jag har gjort något dömt någon gång så någon annan person är inblandad, så är det väl ganska tidigt på morgonen man ringer och försöker få kontakt med dem. Hörru du, igår var jag tidernas drömmel. Ja, John och jag har väl prövat på det. Jag vet inte vem av oss. Det var trevligt med John när vi var så jätteoense en gång så vi slängde luren i öronen på varann. Men det var otroligt vad vi var angelägen båda två om att vara den första som ringt. För att få be om förlåtelse. För liksom, man kommer till eftertanken under natten. Och den heliga ande är aktiv. Så gör man liksom så att man kan skada någon annan. Det brukar den heliga ande. Jag brukar inte komma undan. Och jag är glad för det. Sen ber man om förlåtelse för saker som människor inte ens begriper. Jag vet inte hur många gånger man har tagit kontakt med någon människa där man har sagt att alltså jag står inte ut, jag var så dum, alltså kan du förlåta mig? Ja, jag inte var det någonting sen. Nej, men kan du förlåta? Jag brukar tjata på. För det här inne känns det. Sen kanske det inte berörde den andra så mycket, men för mig kändes det väldigt jobbigt alltså. Jo då, men okej, om det är viktigt för dig då så får du bli så. Ja, förlåt då. Ja, då förlåter jag. Be om förlåtelse. Okej, då är det klart, men det var inte så mycket. De flesta säger så. Ja, okej. Men jag tror att om det så är en bagatell, så tror om det kommer någon till oss och någon gång vill be om förlåtelse, om det så är en bagatell, då ska vi inte göra så där. För den personen är det viktigt för. Och det måste vi respektera. Det är liksom Guds heligaste akt som sker. Korsets akt. Det ska vi inte förkasta. Utan om det kommer liksom någon i närheten av oss, eller om vi själva gör något fel, och det leder till korset, det är bara en seger. Vilket fel du än har gjort, så är det en seger om det leder till Kristi kors. Om det inte gör det, ja, då får man ju fundera på om det är ett nederlag. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Nej, så är det ju. Vad är det djävulen gör? Han finns ju han då. Han försöker få oss att känna oss dålig, misslyckad och sånt där. Det är för att det finns alltid ett betyg någonstans som kan underkänna en. Och så kanske man får ett straff. Man räcker inte till inför normen. Och då kan man hamna i fruktan. Det föder fruktan. Och man blir mer och mer och mer rädd. Till slut vågar man inte säga ett ord. Vart man än är någonstans. Man blir rädd. Och rädslan kan nå orimliga nivåer. Jag tror inte ni har upplevt, alltså när jag har varit nykter, så min rädsla var så otroligt hård så jag svimmade av helt enkelt. Det var en blandning av skam och rädsla hos mig. Då, jag svimmade. Om någon tittar mig i ögonen så svimmar jag. När jag hade supe som jag hade gjort, om man skulle försöka vara nykter. Om jag hade druckit spelar ingen roll. Men då var det ingen som ville titta i ögonen, för det var ju bara rödsprängt och... Om jag andas på någon så kunde de bli berusad. Så man fick ju vara försiktig. Men de första dagarna man skulle vara nykter. Jag svimmade alltså av om någon tittade mig i ögonen. Varför det? Jag skämdes ju så oerhört. Fast jag ville ju aldrig medge nu. Men skammen låg här inne. Och så fruktan att bli underkänd. För straff. För det är ett straff att bli underkänd. Inte i det man gör, för betyg kan vi ha ibland och så kan man hjälpa varandra vidare och så kan man säga, det här gick inte bra, gör så här istället. Okej, men det har ju ingenting med människans värde att göra. Det har ju bara att göra med vad personen har gjort. Liksom själva aktiviteten kanske inte var så bra, men du själv är högt älskad. Det är för att Gud har älskat dig och skapat dig. Det går inte att ifrågasätta det ens. Om någon människa kommer påstå något annat, gå därifrån. De förmedlar bara lögn. Och den här lögnen kan gå in. Och lögnen i sig då föder ytterligare fruktan. Som i sin tur då får oss till andra handlingar. Och till slut bara är vi på drivs i den här fruktan. Och när vi gör det, så kommer vi att söka oss till sådana situationer som gör oss ännu mera rädd. Men om kärleken får råda hos oss så kan den växa i sanningen, och vi kommer att söka oss till situationer som gör att kärleken får växa. Det här har Johannes insett. Därför är han den som en gammal gubbe. Jag föreställer mig han sittande på en klippa bredvid Medelhavet någonstans, och det är ganska varmt och gott, och han har väldigt mycket skägg. Hans kläder är fullständigt sönderslitna. Han är icke-social. Han har väldigt svårt att umgås med människor här, tror jag. Lite så här misstänksam av sig. Fundera på liksom, vad är det romarna som kommer där eller är det något annat? Men han var aldrig rädd. Så skulle man möta honom, då tror man skulle se först och främst ett stort ljus. Innan man såg att det satt en människa där. För himlen var nog så närvarande och sann och Guds kärlek. Så att det skulle ha blivit någonting mer av det. Alltså så föreställde jag mig. Jag tycker man har sett något sånt någon gång. Men det här händer kanske inte när vi är 20-30 år. Det krävs en lång vandring med Gud. För att om Gud bara ska ta itu med allt som bor i oss. Ja, det blir inte mycket kvar av oss då. Utan det sker sakta och successivt där inne i jobbet då. Då fortsätter jag här. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Okej, om vi säger så här då. Först i tidigare här för några versar sedan, då sa vi så här att detta är kärleken, att han först har älskat oss. Det är kärleken alltså. Och då står det här igen. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det får alltså en konsekvens i oss människor. Gud har älskat oss, därför älskar vi. Och då kommer man in på nästa fråga så här. Om inte Gud hade älskat oss, hur skulle det vara då? Vi kanske inte skulle kunna älska. Vi kanske inte skulle ha någon kärlek hos oss. Så hur ska vi kunna älska om det inte bor kärlek i oss? Vi måste ha med kärleken att göra för att kunna älska. Det är nog inte svårare än så. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Det här är väldigt viktigt. Vi ska tänka efter ibland hur vi tänker om våra medmänniskor. Eller den där värsta drömmen som har dykt upp i ditt liv, som gjorde det så fruktansvärt illa. Men gå inte och hata han för det. Gör inte det. Det är för att du är en lögnare. Om du påstår att du älskar Gud men hatar din broder, då är du en lögnare. Och lögnare har inte med sanningen att göra, och lögnare får inte uppleva någonting av Guds kärlek. Det krävs en omvändelse till det. Så sluta upp med det där hatet, om det är möjligt. Är det inte möjligt, be om hjälp. För det är faktiskt så att om jag ser på min broder med hat i mina ögon, broder eller syster, då betraktar Gud mig som en mördare. Jag behöver inte göra någon handling. Jag betraktas som en mördare ändå. Ty, den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som jag har hört från honom, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Vi sammanfattar. Vad är kärlek? Johannes är kärlekens apostel. Vi närmar oss jul. Vi vet hur vi traditionsmässigt har fixat den här högtiden. Vi ger varandra gåvor för att visa lite kärlek till varandra. Det är ett givande. Så det fanns ju något gott i någon gång. Även om det liksom har gått för långt idag. Man tänkte på varandra just under julhelgen förr i tiden i gamla bondesamhällena. Så tog man hand om uteliggarna. Det var inte så liksom att man lämnade någon ute i kylan. Inte då. Man tog in sin värsta fiende till och med. Därför att det var en högtid för Gud. Sen vet jag inte om de kanske kastade ut karln då efteråt. Men vad vet jag? Det tror jag ju inte. Har de umgåtts en hel helg så har de nog hunnit rätt ut en hel del när de ändå tänker på Gud. Så Gud är kärlek. Han är inte fruktan. Och den är drivkraften. Alltså Gud Och hans kärlek har en målsättning med oss. Att vi ska stå frimodiga på domens dag. Det kommer en domens dag. Och då ska vi stå till svars inför den som känner till varenda tanke vi har tänkt. Han känner till vartenda ord vi har sagt. Det spelar ingen roll om jag stängt in mig i 20 rum. Så känner han till varenda millimeter ändå. Och då ska vi vara frimodig. Därför att vi är redan frikända den dagen. Om vi vet om liksom att Guds domstol är just så. Att det inte går att dölja någonting. Ja, vad gör man då om man vet det i förväg? Man går väl dit man får nåd. För det finns det någon här som skulle klara Guds domstol utan nåd? Ja, det var en där, ja. Det kom ett mobiltelefonsamtal här. Det var väl någon som svarade på frågan, antar jag. Vi ska be för den personen som försökte ringa och säga att ja, jag skulle klara Guds domstol utan nåd. Nej, det finns ingen sån. Och Jesus, han är den här nåden som vi behöver den dagen. Då räknas vi som rättfärdiga. Och det lustiga att vi kommer att räknas rättfärdiga då, det är känt redan nu av Gud. Det vet ju han om. Att när Dennis och Marie och Helen och Ali, när de står inför min domstol, då är de frikänd. Det är bara en formsak liksom. De frikänns och så in i himlen med dem. Ja, men tror ni inte att han tycker att vi är rättfärdiga redan nu då? När han vet att domen ska bli så då. Det är klart han ser ju oss som rättfärdiga redan nu. Nej, kärleken är obegriplig, men det här är också resultat av Guds kärlek. Och Guds kärlek är ett levande, existerande, självständigt väsen som inte är ett dugg skilt ifrån Gud. Gud är kärlek. Och det är Johannes som skriver det. Och märk väl att Johannes skriver både evangelierna och de här tre breven med syfte att bemöta villoläror och vargar som försökte förstöra det rätta evangeliet i sin tid. Det var syftet. Och då gjorde han så. Han pratade mer om Jesus och sonen. Eller Jesus och fadern, sonen och fadern. Och konsekvenserna i oss. Och så nämner han också de här två huvudkrafterna som vi människor har. Fruktan eller kärlek. Jag skulle vilja påstå så här, slänga ut hakan lite, att allt vad du gör, tänker, allt vad du planerar och så, har antingen kärleken som källa eller också rädslan. Det är ju så enkelt. Om jag går och ger min fru en puss på morgonen, så är det ju förmodligen inte fruktan. Det är förmodligen kärlek. Fast jag kan försöka vara lögnaktig. Jag vet att Gud, han är god. Han är inte snäll. Gud är inte snäll. Så när jultomten kommer så brukar han ljuga. Så då kommer han med julklappar och så sen: hallå, 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 finns det något snälla barn här? Ja, säger ögonen då. De förstår inte bättre. Och så får de julklappar då. För att de har varit snäll. Ja, men det var inte bättre att barnen fick vara god. För snällheten kan ofta vara en förklädnad för fruktan. Nämligen. Godheten kan inte vara en förklädnad för fruktan. Snällheten kan vara det. Jag är snäll för att jag inte vågar säga nej. Om jag inte vågar, då är jag rädd för någonting. Men Guds kärlek gör inte så. Den säger man aldrig nej till. Det kan vara lite jobbigt att möta. Jag beskrev det förra gången. När den ville in på ett område som en stängd dörr hos mig. Och det är klart, när den närmar sig så är det så ljust och varmt. Och i det rummet, eller hur jag ska förklara mitt hjärta, det hade jag stängt till för många herrans år sedan. Vågar inte öppna upp någonting där. Men det gjorde ju Gud ändå då. Han lurade mig på Valsberga och Jenny stod där. Så då löste ju sig det så. Och det enda som behövdes där, det var ju att kärleken kom in på det området. Jag har inte behövt gå till någon psykolog, eller jag behöver inte förstå eller kunna förklara det. Det fungerar ändå. Jesus Kristus är kärleken. Gud är kärleken. Vi kan välja att inte drivas av fruktan. För då blir vi rädd och ännu räddare. Men om vi väljer att drivas och göra kärlekshandlingar, vilket då skulle vara den rätta fastan, då kommer vi att växa i detta som är kärlek. Och då ska vi veta om det att kärleken, det står skrivet så här, Johnny läste det förra gången. Tron, hoppet och kärleken, det är det största i tillvaron. Det är inte slotten, inte atombomberna, ingenting sånt. Nej, det är tron, hoppet och kärleken. Och störst av dem är kärleken. Och varför det då? Jo, om hela universum förintas så kommer ändå kärleken att vara kvar. Därför att det är Gud som är kärleken. Och han kan inte förstöras. Och är det då så att du väljer och vill drivas av kärlek i ditt liv? Det räcker hela vägen och ännu längre. I Jesu Kristi namn. Amen.